Hjärtligt välkomna till Vatikanradions svenska program. Framför mikrofonen sitter Wilhelm Höjer. Och jag sitter nu i en studio i Vatikanradion med vår utrikesminister Carl Bildt. Direkt efter ett möte med Vatikanens utrikessekreterare Dominique Mamberti. Och jag skulle först vilja fråga dig om du först kunde definiera Europas värden och samtidigt fråga om inte det kristna arvet är en tydlig del av detta arv.
Det är en del av detta arv, absolut. Europa har ju många arv, ibland brukar man tala om arvet från Jerusalem, Rom och Aten. Med de olika komponenterna av detta. Sen har ju detta arv är numera mångfald av detta också. Men det är en viktig del av arvet, visst är det.
Och vad anser du om den heliga stolens diplomati och dess roll i världen?
Vatikanen har ju en betydelsefull roll. Det är ju en särpräglad, det är ju både en stat i klassisk bemärkelse och sedan är det då den religiösa funktionen ledan för katolikerna i hela världen. Och det innebär att man har ju ett kontaktnät som är intressant. Vi har diplomatiska förbindelser med Vatikanen sedan ett antal år tillbaka, ett antal decennier tillbaka till att börja med. Och upprätthålla en dialog som är av intresse. Det kan vara humanitära frågor, det kan vara politiska förhållanden i olika delar av världen som vi diskuterar, utbyte information och bedömningar.
Ja, för i år firar vi också 30 år av diplomatiska förbindelser mellan den heliga stolen och Sverige. Och känner du även till bakgrunden till varför man upprättade diplomatiska förbindelser just 1982?
Ja, det vet jag för att jag var lite inblandad i detta. Jag satt i riksdagen då och vi drev fram detta, inte minst från riksdagens sida. Men det var ju naturligt att upprätta dem. Relationerna mellan Sverige och Vatikanen har vi varit, om man tittar tillbaka under århundraden, kanske lite mer komplicerade. Men nu ett mer normalt förhållande. Och då var det naturligt för oss att ta detta steg och etablera de diplomatiska förbindelserna. Det har vi haft mycket stor nytta av faktiskt.
Och det var först Sverige som tog initiativet till att återupprätta diplomatiska förbindelser, sen så följde de andra skandinaviska länderna efter, inte sant?
Ja, jag tror att det var så. Ja. Och det är väl så att vi är väl det nordiska land som har de mest intensiva diplomatiska relationerna med Vatikanen. Både vad gäller närvaro direkt, så att säga, vår ambassadör som reser fram och tillbaka rätt mycket hit till Rom. Och sen har jag regelbundet, åtminstone en gång om året, överläggningar med utrikesminister Mamberti.
Och handlade de diplomatiska förbindelserna på 80-talet väldigt mycket om det kalla kriget och dess sammanhang? Eller var det andra historiska skäl som ledde fram till beslutet?
Jag tror inte att det handlade så mycket om kalla kriget egentligen, utan vad det då handlade om var ju liksom reminiscensen av en, så att säga, att övervinna 30-åriga kriget, höll jag på att säga. För att det fanns då fortfarande rätt mycket fördomar, ska man ha relationerna till dessa mörka krafter på något sätt. Och det konstaterade vi att det låg starkt i vårt intresse att ha detta, och det har visat sig vara bra. Sen har vi väl genom åren haft samtal om väldigt många olika frågor. Idag rätt mycket Mellanöstern och Syrien givetvis.
Mm. Och kan jag fråga dig vad som var temat under dagens möte med Dominique Mamberti i Vatikanen?
Vi kommer att tala rätt mycket om situationen i Levanten, i Mellanöstern, i Libanon, i Syrien, i Irak, i Israel, Palestina. Där vi ju från våra respektive utgångspunkter är lika oroade över den humanitära konsekvensen av den konflikt som pågår. Önskan att få en fredlig lösning så snabbt som möjligt. Se de steg som är möjliga att ta för detta. Men också steg för att underlätta hjälpen till flyktingar eller till de många miljoner människor som är hårt drabbade av denna konflikt.
Ja, och när du nu nämnde Syrien, som är ett land som vi ofta rapporterar om här på Vatikanradion, skulle jag vilja fråga dig helt enkelt, hur länge måste det här blodbadet behöva fortsätta?
Jag önskar att jag hade svar på den frågan, men det har jag dessvärre inte. Dessvärre tror jag att man kan vara rätt pessimistisk. När ett inbördeskrig av den här arten har passerat över viss gräns, så visar erfarenheten att det är svårt att få det till ett snabbt avslut. Regimen i Damaskus kan falla och kommer att falla. Det är ingen tvekan om den saken, den kan inte överleva. Men det innebär inte nödvändigtvis att konflikten upphör. Utan sen återstår ju då uppgiften att återupprätta en syrisk statsbildning med respekt för alla de olika människor som historiskt har nationaliteter, kulturer och konfessioner som historiskt har bott i detta område. Och det kan komma, eller kommer med all säkerhet, att kräva mycket omfattande internationella insatser under relativt lång tid.
Och om vi då förflyttar oss till Egypten, skulle jag fråga dig om det finns något som vi kan kalla en högre utrikespolitisk moralitet Och om demokrati är det enda viktigaste målet, också när man har en ny konstitution som favoriserar islam och diskriminerar kvinnor, sekularister och kristna, men med bara 33% eller 32% valdeltagande.
Jag tycker att det var bekymmersamt att den här konstitutionen antogs med en så pass ringa valdeltagande, 32 eller 33%. Mm. Och därför har ju vi från EUs sida nu sagt mycket tydligt till president Morsi att nu är det hans skyldighet att inleda en dialog om hur man ska hantera detta. Konstitutionen innehåller element som kan leda fel, behöver inte leda fel men kan leda fel beroende på hur de tolkas. Sharia fanns ju i den tidigare egyptiska konstitutionen också. Så att allt beror ju på hur detta kommer att tolkas och tillämpas. Och där är det väldigt viktigt hur detta sker, och där sänder vi från EU mycket starka budskap. Att i demokrati så ligger ju inte bara styrelsesättet utan också ligger liksom respekten för alla människors lika värde. Men vi har en rätt intensiv dialog med Kairo om detta.
Mm. Och vad anser du som FNs roll idag?
FN har ju många olika roller. Du kan säga att det som vi mest ser i nyheterna, det är ju säkerhetsrådet i New York när de är splittrade och inte åstadkommer någonting. Men något åstadkommer man. Nu har man då i Syrienkonflikten har man lagt Abrahimi som gemensam representant för Förenta Nationerna och för Arabförbundet, som försöker se om det finns någon väg framåt. Ser lite mörkt ut just nu. Men det är viktigt att försöka i alla fall. Sen ska vi inte glömma att FN har ju väldigt stora funktioner, inte minst på det humanitära området. FNs flyktingorganisation, FNs barnorganisation, livsmedelshjälpen. Går man till exempel till Syriens närområde så har vi fredsbevarande styrkor både på Golanhöjden och vi har dem i södra Libanon. Vi har mycket omfattande organisationer för att stödja de palestinska flyktingarna. Så att utan FN vore världen en mycket mer komplicerad plats än vad den är.
Mm. Och sedan finns en annan aspekt som jag tycker är intressant. Och det är hur den ekonomiska krisen i Europa har påverkat EUs utrikespolitik, både när det gäller europeiskt samarbete och internationell solidaritet.
Ja, alltså mindre än vad man kan föreställa sig egentligen. Vi träffas ju EUs utrikesminister en gång i månaden minst för att diskutera och utforma gemensamma positioner och diskutera vad vi ska göra. Det påverkas anmärkningsvärt lite av den ekonomiska krisen, faktiskt. Och om du tittar på sådana här saker som biståndsinsatser och sånt, så har det ju inte påverkats heller egentligen av den ekonomiska krisen. Det är åtskilda regeringar som har anledning att dra åt lite på utgiftssidan för att klara de stora skulderna som man har. Men det har ännu inte, till exempel det brittiska fallet, gått ut över de biståndsprogram som har varit. Så att det är klart att det påverkar på ett eller annat sätt. Och det påverkar bilden av EU. Men det har inte påverkat egentligen det vi gör vad gäller utrikespolitiken eller biståndspolitiken.
Och hur fungerar samarbetet med de andra utrikesministrarna i Skandinavien och i Norden?
Ja, det är ju väldigt nära av lätt insedda skäl. Nej, vi har ett samarbete både med de fem nordiska utrikesministrarna, och sedan vidgar vi ofta kretsen i de tre baltiska länderna. Så det blir åtta. Och sen har det blivit ett allt närmare samarbete med Polen också, som ju är ett, kanske inte ett nordiskt land och inte ett baltiskt land, men i alla fall en Östersjönation som är betydelsefull. Så vi har ett påtagligt nära samarbete. Vi träffas rätt regelbundet till mer informella sammankomster. Och sen har vi den fördelen att vi sitter lite i olika organisationer. Norge, för att ta ett viktigt grannland för oss, är ju inte med i EU, men är med i NATO. Och det innebär att där kan vi då utbyta synpunkter från de respektive positionerna. Sen har vi gemensamma intressen i de nordliga områdena, de arktiska områdena, som är allt mer betydelsefulla.
Och jag vet att du och din familj har varit här i Italien i några dagar. Och att ni även var på Petersplatsen under Urbi et Orbi-budskapet den 25 december. Vad tyckte ni om det? Vad sa påven?
Fäste mig vid, naturligt det som påven sa vad gäller Syrien, var väl det som fick genomslag i media, tror jag. Och det var ju det budskap som vi brukar framföra. Så att det var ett välkommet budskap från påvens sida att, så att säga, förstärka det budskapet. Och hoppas att det finns de som lyssnar. Mm. Jag noterade väl en intressant nyans också i kommentarerna angående Kina. Om detta innebär någon öppning i relationen mellan Vatikanen och Kina, det är inte jag mannen att bedöma.
Mm. Tack så mycket, utrikesminister Carl Bildt, för att du kom hit till Vatikanradion och kunde svara på våra frågor.
Tack så mycket.